Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befordrad på jobbet men tackar nej, för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Men nu är det säsongstart.
Ja, för andra gången i stadens historia, för första gången på 17 år, ska det spelas högsta divisionsfotboll i Juárez på den slitna, skamfilade gamla Benito Juárez-stadion som ju ligger precis vid den amerikanska gränsen. Och när jag säger precis så menar jag precis. Ifall... ja, men ifall du slår en lite skev rensning över läktartaket så fångas förmodligen bollen upp av något taggtrådsgaller eller så. Men har du bara bra skjuts i kickarna, då kan den flyga hela vägen över, studsa nere i flodbädden där Rio Grande en gång flöt och sedan studsa in och över på någon amerikansk brädgård eller vad som nu finns på andra sidan gränsen. Alltså det är bokstavligt det. 150 meter från arenan in i Texas och USA.
Ja.
Det är en speciell arena att spela fotboll på. Det var en speciell dag den här dagen då Indios bröt ny mark, men det blev inte så där jättemycket till säsongspremiär. Fullpackade läktare såklart, men en ganska torftig match som dessutom bort laget, universitetsklubben från Guadalajara, gick och vann med 1-0. Så premiären slutade med antiklimax, men säsongen tar inte slut där. Indios har bara börjat utforskandet av den nya fotbollsmiljön, för aja, hemmamatch är en sak, bortamatch, det är ett äventyr.
Ja, och då måste vi prata om deras Barra Brava, som de kallar sig själva, eller som de väldigt gärna vill bli kallade själva, med det underbara namnet, får man ändå säga i det här sammanhanget, El Cartel.
Ja, du kan väl både definiera vad en Barra Brava är för de som inte har hört vårt River Plate-avsnitt och förklara lite mer om El Cartel.
Ja, nej, men det är väl hardcore-kärnan av de hårdaste fansen en klubb har liksom, och El Cartel, när man läser om dem så vill de så förtvivlat gärna vara en Barra Brava. De säger, vi knarkar och vi super och vi skäl och vi är stenhårda liksom.
Alltså det finns ju en bok skriven om fotbollslivet runt Indios. En amerikansk författare som heter Robert Andrew Powell, som skrev en bok som heter This Love Is Not For Cowards. Och den boken kommer lite senare i kronologin. Den handlar om deras vårsäsong 2010. Men den funkar ju ändå bra för en inblick i hela den här miljön. Kan också passa på att rekommendera en trilogi böcker skrivna av en annan amerikansk författare, Charles Bowden, som någonstans får säga var standardverken om staden Juárez. Men hur som helst, den här Robert Andrew Powell som levde nära fotbollsklubben, han lever ju också väldigt nära El Cartel. Han ingår väl mer eller mindre i El Cartel och han reser ju framförallt med El Cartel. Inte varje match, men till exempel till bortamatchen i Monterrey. Och just bortamatchen i Monterrey, ja, det var Indios allra första bortamatch i högsta ligan. Och redan där kan vi ju bara precisera det att ja, Mexiko är stort. Mexiko är ett stort jävla land och Juárez är en avskuren jävla stad där i Chihuahuaöknen. Det är ungefär samma typer av avstånd som jag är van vid uppifrån Norrlands inland. För ja, när jag var liten så hade vi 130 mil till Stockholm. Det är lite de premisserna som gäller för dem från Juarez också. För ja, deras närmsta bortamatch var i Monterrey. Och till Monterrey så är det väl kanske inte 130 mil, men det är i alla fall 115. Och det tar 17-18 timmar med buss. Och att resa 17-18 timmar i buss med El Cartel, ja, det är ingen picknick. Nej. Det framstår ju klart av hans reseskildring. För grejen är ju då att El Cartel, ja, det är ju då ingen kartell. Men det är ju inga laglydiga skolgossar heller. Och det som man inte riktigt hade fördelat, det jag i alla fall inte hade tänkt på tidigare, det är ju det här med hur de använder sina bortaresor. För återigen, även om du är en tuffing, så går du ju inte ut riskfritt på natten i Juarez. Du kan vara hur hård du vill och du kan känna rätt folk och du kan befinna dig precis var som helst i livet. Du går inte säker.
Nej.
Du kommer att behöva titta dig om över axeln, för det finns ett dödshot där varenda minut, varenda timme. Och det påverkar väl festupplevelsen, det fattar jag också. I den här rackliga jävla bussen som rullar från Juarez genom öknen mot Monterrey i timme efter timme efter timme, där finns inget dödshot.
Nej.
Okej, den är kanske inte helt road safe, men det är ingen från Sinaloa-kartellen som kommer att perforera dig med ett maskingevär, så de kan fästa i säkerhet. De kan dricka hur mycket de vill, de kan dra hur mycket knark de vill, och de kommer fortfarande vara vid liv när de väl kvicknar till igen.
Ja.
Och det är ju tydligen grejen med bortaresorna.
Ja.
Här kan man festa utan fara för livet. Och ja, då festar man.
Ja.
Armani Dolce Gabbana, Land Rover para pasear, con dólares en la bolsa, bucanas para tomar, las flevitas tan que tientan, para el bar y comenzar. Muchos le dicen el cash, y él se ve para su equipo, y la gente que lo aprecia, también le dice Panchito, no la anda haciendo de Pancho, aunque es un hombre Francisco.
Och släktingarna tyckte, ja, men det okej, okay, ni kan bete er hur ni vill där, men ni dör i varje fall inte.
Nej, nej. Det var väl, alla var nöjda med det här arrangemanget. Ja. Och man får ju liksom en typ av förståelse för vad El Cartel egentligen är. Och det är kanske den främsta förtjänsten med den här Powell-boken. Och det är ju inte de värsta och hårdaste killarna i Juarez. Men samtidigt är ju alla i Juarez insyltade i något, inblandade i något. Tar du 30 barska gossar från Juarez, det är klart att du kommer ha carteleros där. Det är klart att du kommer ha våldsverkare, knarksmugglare, till och med yrkesmördare.
Ja.
Och det var ju folk i den här författarens närhet, liksom de han umgicks med i El Cartel, som visade sig vara sicarios, alltså yrkesmördare, hitmen. Och det visade ju sig även att liksom så långt var ju inte avståndet in till den riktiga drogkartellen och dess toppskikt. Där Sinaloa-kartellen styrdes av Chapo Guzman, så styrdes tydligen Juarez-kartellen av en herre som hette Juan Pablo Ledesma, Jota Elay. Och han dök vid vissa tillfällen upp på El Cartel-fester. Och det kanske inte låter så dramatiskt, men här måste man förstå liksom positionen de här drogbaronerna fortfarande har i Mexiko. Alltså det är ju som att se Gud. Inte Gud på så sätt att det är någon man ser upp till, men Gud på så sätt att det här är en person som varje given minut nu avgör ifall du ska leva eller dö. Att sitta i samma rum som en sån person, att liksom dricka med en sån person, ja, det är någon typ av extrem upplevelse där du balanserar på slak lina med livet som insats. Det är klart att du inte dör om du drar ett dåligt skämt, tror man. Ja. För det gör man väl inte, ja. Eller gör man det?
Ja.
Osäkerheten eller just vissheten om att ja, en fingerknäppning så ja. Är det över. Ja. Ja, det gör sällskapet ganska speciellt, så kan man väl säga. Ja. Men ja, oaktat detta så fick El Cartel på sin första stora bortaresa i högsta divisionen bara se ytterligare en förlust. Det blev torsk med 2 bollar mot Monterrey. Och här någonstans börjar ju en spännande säsongstart att övergå i en dålig säsongstart som snabbt blir en usel säsongstart. Uppe i högsta divisionen, problem med värvningssommaren och nu då 4 torsk på de 4 första matcherna. Och en klubbledning som gör det. Vi förväntar oss att en mexikansk klubbledning gör i det läget. De kickar tränaren. De tar bort uppflyttningscoachen Sergio Ordunia och tar istället in en uruguayan som heter Hector Hugo Egui. Och där blir det en omedelbar uppryckning. Men när Egui lyckas sätta, han sätter defensiven, ja. Va? Han gör det en brandsläckartränare alltid bör göra. Prioritera grunderna, få laget välorganiserat, hårt arbetande, svårslaget, och resultaten blir bättre. De blir inte jättebra, men de blir tillräckligt mycket bättre för att Indios ska klättra upp till en 14:e plats av 18 lag när den så kallade aperturan, alltså höstsäsongen, summeras. Och det innebär då att ja, så långt så ligger de under nedflyttningsstrecket. Sen är den mexikanska fotbollen som sådant att ja, det delas ut 2 titlar per år. Det delas ut 1 titel för aperturan och 1 ligatitel för vårens clausura. Men nedflyttningen sker utifrån en sorts sammanvägning av båda de spelhalvorna. Och här är det ju bara uppriktigt erkänna att jag vet fan inte säkert, men jag har bilden av att det i alla fall är så pass okomplicerat. Det är inte den här argentinska grejen, ifall vi återvänder till
det. Nej, men när jag kollar lite på det så tycker jag nog fan att det är lite komplicerat, är det allt du?
Ja, men alltså, det är väl ändå någon form av sammanvägning av det aktuella spelåret som avgör ifall du åker ur eller inte. Eller menar du att det sträcker sig längre tillbaka i
nej,
tiden?
Det gör jag inte, men jag bara såg en massa sådana här decimaler och sånt här. Så att jag bara, ska vi in i det här igen?
Nej, vi ska nog fan inte det. Vi nöjer oss med att konstatera att ja, en titel har delats ut och den är ju såklart inte Indios i närheten av.
Nej.
En till titel ska delas ut på våren och den tänker såklart inte Indios ett ögonblick på.
Nej.
De konstaterar bara att ja, vi ligger okej gentemot det nedflyttningssträck som hela vår säsong handlar om.
Ja.
Jag vill inleda med att säga att det är garanterad jackpot på 13 miljoner på stryktipset.
Och fy fasen.
Ja, visst. Skulle du behöva 13 miljoner, eller?
Ja, det skulle jag verkligen. Men vi måste säga först att vi är ju sponsrade av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år.
Yes, och stödlinjen.se finns där för dig om du har problem med ditt spelande. Nej, men 13 miljoner jackpot på Stryktipset, det är ju inte fel.
Nej, då är det faktiskt dags att ladda en rejäl rad här, känns det som.
Vet du vad som inte heller är fel?
Nej.
Födelsedagsfirandet och alla härliga historier vi får in.
Exakt, för vi är ju mitt inne i Stryktipsets 90-årsfirande som vi firar med att läsa upp fantastiska historier från våra lyssnare.
Yes.
Som skickar in dem till kings@perfectdaymedia.se.
Precis, bomba på nu. Det är 8 månader kvar på det här firandet, så att vi kör nu.
Mycket stryktipshistorier vill vi ha. Mm. Och i dagens har vi fått från Peter som skriver så här. Hej på er och tack för en helt otrolig podcast. Den har räddat mina veckor i snart 4 år. Tack så mycket, Peter. Min historia är ganska färsk, men den om när det vände på stopptid gav kanske inte de största pengarna, men känslan i mig består. Jag spelar ofta för lite mindre pengar på stryket, följer fotbollen men långt ifrån en nörd. Och allt såg väldigt bra ut senast, förutom på min etta på Manchester United mot Brentford. Mm-hmm. Var ändå väldigt nöjd med hur resten satt. Men på stopptid satte min nya favoritspelare, skotten McTominay, 2 mål och vändningen fullbordades. 64 rader blev 12 000 kronor. Tack för en bra podd.
Det är otroligt.
Ja. Tack för en bra historia, Peter.
Ja, och som man älskar Scott McTominay. Gör man inte det?
Ja, det gör man faktiskt. Han liksom kommer in i straffområdet. Jävligt bra faktiskt. Mm. Vi säger stort tack till våra vänner på Stryktipset.
Tack.
Och där hade vi ju faktiskt en av våra arbetskamrater som åkte dit. Och det var ju Carina Bergfeldt.
Ja, Carina Bergfeldt, hon var fan, hon är inte rädd av sig.
Nej, men alltså, jag måste bara berätta att det är den mest drivna och målmedvetna journalist jag någonsin har jobbat med. Och jag vet att när jag var redaktionschef så värvade SVT henne för att hon skulle bli USA-korre. Mm. Och jag vet att det var rätt många på SVT som rynkade på näsan därför att en kvällstidningsjournalist får det här väldigt fina jobbet. Och, ja. Och så blev jag uppringd av branschmedia som då, ja, de ville ju ha att jag skulle vara förbannad på SVT för att de hade liksom tagit en stjärnreporter.
Kan du väl vara förbannad på beställningen?
Ja, men det var ju inte det minsta, utan det var så här, blev man erbjuden en av Journalist Sveriges finaste jobb, då ska man liksom bara säga grattis, tyckte jag då. Men det jag sa till dem var att hon kommer göra om det där korrejobbet så att det aldrig kommer bli dess like igen. För att när ni skickar Carina Bergfeldt till USA som korrespondent så kommer det aldrig se, alltså aldrig bli så likt igen. Och det hände ju. Hon åkte ju 8 runt där och gjorde någonting helt annorlunda. Och ja, det banade väg till det där hon är idag.
Ner till Suarez.
Ja, men några år tidigare i alla fall så hade hon bestämt sig då i sin målmedvetenhet att jag ska åka till Ciudad Juárez.
Jaha, det var före SVT.
Det var före SVT-jobbet och det var före, jag tror inte ens hon hade gått någon säkerhetsutbildning eller någonting. Så att, och det, jag var inte chef där då, men ledningen då sa att det får du absolut inte. För att du ska åka till jordens farligaste plats och nej, det kommer vi aldrig göra.
När är vi nu i kalendern?
Ja, vad kan vi vara? 2010 kanske.
Ja, då är det ju där det är som aldrig. Det är den här tiden vi pratar om.
Kanske något år senare eller ett par. Men det är väldigt omskrivet i liksom, även i liksom västeuropeiska tidningar om hur farligt det är där. Du får absolut inte åka dit. Nähä. Vad gör Carina Bergfeldt då?
Ja, hon åker dit i hemlighet.
Hon tar ut semester och ringer tidningen från Ciudad Juárez och säger: tjena, jag är Ciudad Juárez, nu ska jag börja jobba. Och på tidningen säger: nej, du får inte jobba, vi kommer inte ta in någonting utav det du skriver för vi kan inte garantera din säkerhet. Nej, säger Carina Bergfeldt och börjar jobba och skapar en blogg, tror jag det är att hon gör. Jag minns inte det helt hundra. Men lägger ut allt material hon har där och bloggen blir skitstor och det är ju naturligtvis svinbra material då. Och jag kommer inte ihåg hur det var i slutändan om Aftonbladet till slut publicerade den då, men det är en väldigt bra historia på hur driven hon var och hur jävla, ja, hon var jävligt duktig också alltså.
Duktig och dumdristig och gränsen däremellan är ofta svår att själv definiera.
Ja.
Men jag ska fan gå tillbaka och kolla vad hon publicerade. Där
ja, det borde jag kanske ha gjort innan det här avsnittet. Men det, ja.
Bonusarbete.
En rolig historia i varje fall.
Hur pass orolig behöver du vara som tillfällig besökare då i stan när du rör dig där? Har du skäl att känna oro för din säkerhet eller är det något som i första hand drabbar någon som bor där?
Nej, alltså våldet i Juárez är ganska, det drabbar alla. Man får ju naturligtvis vara extremt försiktig, men det är ju därför som jag tycker det är så skönt att vara här med en lokal redaktion. Alltså det är ju väldigt mycket radiokontakt och diskussioner och koll med poliser och sånt där innan man reser runt. För det är ju ett fullständigt laglöst land i mångt och mycket. Så man får ju naturligtvis vara väldigt försiktig, och det gäller, ja, det är ju många saker du måste tänka på. Du får liksom, måste tänka på vad du, hur du klär dig. Du måste tänka på att du inte visar på något sätt några smycken, eller att du har någon kamera eller en mobil eller någonting som kan vara attraktivt för någon att ta. Du ska liksom försöka vara så osynlig som möjligt och inte röra dig i vissa områden, för det är helt enkelt för farligt.
Ja, och den var ju förhoppningsvis enbart rolig. Det, förhoppningsvis så behöver du inte utstå en massa jävla obehagligheter, utan kunde komma därifrån i säkerhet. Men annars blir det ju så att när man drar en rolig historia om målvakten Kirilli Saucedo, så finns det ju ett mått av obehaglighet inbyggd. Och alla fotbollsspelare som var i Juarez och spelade för Indios under den här tiden har ju war stories to tell. De låter säkert skrock där vid eldstaden 7-8 år senare, men de tyckte inte det var kul när de stod inför dem. Och det är egentligen bara att läsa om vem som helst av de här spelarna, så hittar du deras berättelser. Den vänsterback som hette Edwin Hernandez stod vid någon rödljus en dag i någon asskruttig bil, så plötsligt tog han liksom en helikopter, lågt flygande helikopter, rot ut, tjut, 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 tjut. Gud, vad fan, vart är helikoptern? Det låter som att den håller på att landa på taket. Ser ingen helikopter liksom. Jävla konstigt. Ja, nu hör jag inget längre, så ja, då får jag väl köra vidare. Vad fan, det är grönt. Ingen som kör. Varför kör ingen? Ja, Edwin, det beror på att killen i bilen framför dig har just blivit mördad med automateld som du trodde var helikopterljud. Ja. Edwin Hernandez förstår att det är så det är här i Juarez. Och Edwin Hernandez hade sen en granne, Jorge Pulga Rodriguez, som under samma tid vaknade mitt i natten av att det är 15 pers i uniformer, rånamasker och full beväpning på väg in i hans hus. Vad är ni för lirare? Ja, vi är liksom någon del av den federala militärpolisen. Ja, vadå så? Vi har fått tips om att det är massa droger och vapen som stärsas här. Ja, nej, vad fan, alltså kolla här, jag spelar Indios fotbollsspelare, här ska ni väl inte in liksom. Men det är just det, vilka är de här jävla människorna? Och liksom, är de på riktigt? Och innebär det att man går säker? De gick i alla fall med på att istället för att dra in i det här huset, vi tar grannhuset istället, det är säkert där det finns en massa vapen. Och där bor den här stackars vänsterbacken i landet. Och där mullrar de bara in och liksom, typ plundrade det liksom. Ja. Inga droger, inga vapen. Och givetvis inte någon som i efterhand kunde koppla ihop det där med någon riktig myndighetsutövning. Utan ja, det kanske var poliser, det kanske inte var. Det kanske bara var maskerat, utklätt folk. Men det spelar ingen roll. Ett gäng med uniformer gick in och tog vad de ville ha, och det finns ingenting du kan göra åt den saken. Och Hernandez fick bara konstatera att ja, vi kämpar och vi försöker överleva i högsta ligan, men det är ju uppriktigt sagt en andra prioritering. Först på agendan ligger någonstans att faktiskt överleva våren som människa. Ja. Att komma ut på andra sidan med livet i behåll.
Ja, fy fan.
Och det är någonstans premissen när de här två spelarna och deras lagkamrater flyger iväg för den sista ödesveckan. Och den ramas då in av att de där inbrotten, eller vad vi ska kalla dem, skedde precis bara några dagar dessförinnan. Och då behövde Hernandez och Rodriguez ändå åka från Juarez och ligga på hotell under någon jävla veckolång roadtrip och lämna sina familjer. Och det är klart att kommer det där gänget ena natten, vad kommer nästa natt? Bara den ovissheten är rätt påfrestande att åka iväg med. Men sen fanns då det rent sportsliga läget. Och hur nu än tabellen är sammanvägd, så var läget sådant att Juarez hade 3 matcher kvar. De behövde minst 7 poäng från de 3 matcherna för att vara säkra på förnyat kontrakt. 7 poäng på 3 matcher, ja, det var inte det poängsnitt som de hade hållit direkt, utan det skulle kräva en överprestation på gränsen till underverk ifall de skulle lyckas med det. Men det började bra. Seger i den första tuffa bortamatchen mot nedflyttningsrivalerna i Pachuca. Okej, då är det nästa bortamatch, nästa ödesmatch. Den gången mot storklubben från huvudstaden, Cruz Azul. Jag tror förresten att Cruz Azul, det är cementfabrikens klubb.
Jaha.
De är liksom, jag tror till och med de kallas för så här Los Cementer och så. Ja. Alla liksom, ja men det är cementklubb. Ja. Man vill vara en cementklubb.
Ja, verkligen.
Men det här var liksom det var ödesmättat på så många nivåer. Ödesmättat gentemot hemstaden, gentemot tabelläget, gentemot den sportsliga framtiden. Men också gentemot ett faktum att fågelinfluensan hade kommit till Mexiko. Så den här matchen spelades på premisser som vi är välbekanta med idag.
Tomma läktare.
Tomma läktare, flyga dit i ansiktsmasker och ja. Liksom hela där. Men det var som att spela en bortamatch 2021.
Ja.
Men tror du inte att våra hjältar från Juárez går och vinner mot Cruz Azul borta? Och det är vår hårt prövade kompis Javier Saavedra, den inlånade mittfältaren som krigar in bollen i 88:e minuten. Och de goda nyheterna slutar inte komma, för tack vare resultat på andra håll så visar det sig att det inte behövdes 7 poäng. Det behövdes bara 6. För nu är plötsligt Indios säkra.
Sí, señor. Ahí vemos el descenso en este instante. Viene Saavedra dentro del área. Atención, que aquí está la salvación. Llega Saavedra, disparó, gol. ¡Gol! De los indios. Gol de Javier Saavedra sobre el final del partido, en un partido nefasto. Pero sobre el final llega la salvación. Indios de Juárez está 120 segundos de quedarse en primera división. Héctor Hugo Eugui se quiere morir, señor Marín. Explota toda la banca de Juárez. Indios en la frontera. Parece que habrá equipo de primera división. La definió entre las piernas Saavedra. 1-0 en un partido que era digno del olvido.
A 2 minutos para el final. Un largo despeje de Cirilo.
Och nu var det möjlighetsmatch i sista omgången, snarare än måste-match, ödesmatch. För ja, ni minns ju, det är ju det här med de sammanvägda tabellerna. Det är det här med aperturan på hösten och klausuran på våren. Indios hade tryggat spel i högsta ligan ett helt år till. De visste att de skulle bli kvar både över aperturan 2009 och klausuran 2010. Men nu fanns plötsligt också en möjlighet att uträtta någonting i klausuran 2009. Det fanns en möjlighet att häva sig hela vägen upp till slutspelsplats i den tabell som enbart gällde våren och som inte jämkade samman med hösten.
Som sagt, ganska komplicerat.
Ja, de är med där ute. Ja. De behöver egentligen bara veta att Indios var nödgade att vinna med 2 mål i den sista omgången för att säkra en slutspelsplats. Tuff uppgift som blev ännu tuffare med tanke på att det var landets största och mest populära klubb som kom till Juárez på besök. Det var Chivas från Guadalajara. Och Chivas borde vi ägna ett eget avsnitt åt någon gång, för är det en spännande och fin och anrik jävla klubb som har en typ av Athletic Bilbao-mentalitet överförd till nationell mexikansk nivå.
Det gör vi, säger vi.
Puros Mexicanos ägnar ju, de tillåter enbart mexikanska spelare att representera klubben. Det går att problematisera det utifrån någon form av rasistisk utgångspunkt. Jag gör inte det.
Skit i det nu.
Ja. Ja, nej, men det är inte det är. Det handlar om just att framhäva den egna identiteten och bygga klubb på sättet som de vill bygga klubb på. Och där de medfört att de har blivit landets mest populära klubb. Nu rullade de in i Juárez. Och de är ju till och med en så stor klubb att de tar med sig fans till den gudsförgätna platsen. Ja. De kommer med några tusen trots att det är ingen jävel som ska sätta sin fot där. De kommer till och med en spelare som du har hört talas om. Och det måste ju vara första gången i det här avsnittet. Det är Chicharito Hernandez.
Jaha!
Ja, ja, för helvete. Ja. Han var ju deras idol. Det var strax innan han flyttade till Man United.
Ja, jag tror du skulle säga Blanco.
Ja, nej, han har vi inte nämnt. Nej. Men han måste ju rimligen ha varit någonstans i ligan. Ja. Kanske i Club America. Ja. Så Club America är Chivas onda rivaler. Ja. Det är ju den andra stora klubben. Men det är den köpta klubben snarare än den byggda klubben. Ska alla ha klart för sig.
Ja.
Men hur som helst, nu var det ju en avgörande match som skulle spelas. Och Chicharito Hernandez, ja, han var jobbig såklart. Såg till att spela fram till Chivas ledningsmål strax före paus. Och där var det väl slut. Som sagt, Indios behövde vinna med 2 bollar för att gå till slutspel. Och det var inget skräpgäng de hade emot sig. Och nu var de dessutom i underläge. Ah, här tog den sagan slut. Och helt okej var det. De hade ju säkrat kontraktet. Men sen kommer den andra halvleken. Och sen väljer Indios att sätta in sin lokala hjälte. Manelo Frias, han hade tydligen varit lite sliten, startade på bänken. Men i 53:e minuten, ja då gnisslar han igång och rör på den gamla kroppen och ger sig ut i fält. Och det tar inte lång tid innan han har kvitterat. Därefter tar det inte lång tid innan han har ytterligare en boll inne. Men den blir bortblåst, bortvinkad för offside. Ja. Sen tar det inte lång tid därefter innan Manelo Frias drar loss på kanten och spelar in bollen till Paco Jiménez som kan stöta in 2-1 i tombur. Och Manelo Frias, ja, han var inne i en duvunge, men den här Paco Jiménez från Uruguay, det var en gammal jävel. Kanske inte nödvändigtvis enligt prästbetyget. Där påstods han var 34 eller 35. Men det fanns liksom samsyn runt klubben att han var minst 5-6 år äldre.
Ja.
Han var minst 40 på någon form av så här kanokvot.
Ja.
Jag vet inte riktigt vad de hade för fog för det, men att de tyckte att han uppträdde
gammalt. Han såg jävligt risig ut. Ja.
Men den här dagen, då dansade han en sista gång. För nu hade han gjort 2-1. Det räckte ju inte. Och det här 2-1-målet hade fallit så sent som i den 87:e minuten. Så klockan tickade ju iväg. Men hade han inte ett trick kvar i bollskon, gamla Paco Jiménez. Han hade ju det. Han hade ett lågt distansskott på stopptid. Som nästlade in vid Chivas målvaktens högra stolpe. Och som gav Indios från Juárez precis den 3-1-seger de behövde och den osannolika slutspelsplats som Vero sedan medförde.
Oigo pancha atrás tenis. Vea nada más. No, bueno. Se quiere morir Paco Memo. La viene tocando Jiménez, el disparo de los Indios. Milagro auténtico. Un equipo de milagro como llora Eugi. Los Indios están en la liguilla. América toma la pista y se estrella absolutamente. Ahí está el calvo de oro que llega desde la banca y mojan 2 oportunidades. Señor Medrano, qué cosa histórica. Así está ganando Indios. Se está metiendo a la liguilla. Así la define Jiménez. 3-1. Indios de Juárez.
Välkomna tillbaka till Sibylla där sportbörjaren nu laddar för mål. Otroligt taggad och toppat formen med stekt lök och dubbel cheddarost. Det här blir en riktigt god match. Sportbörjare, ett original i godaste laget. Från Sibylla.
Hej, Abba hemma. Hur låter din badrumsritual? Kanske så här.
Oavsett vilken ritual du har så hittar du produkterna och inspirationen hos Apohem.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid?
Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Och då går de till semifinal.
Ja, de gör ju det. Och ja, det verkade inte bli någonting av det. För de började återigen hemma. Mötte Pachuca och torskar med 2-0 hemma. Och så som jag förstår det är det samma odugliga jävla system vad gäller dubbelmöten i Mexiko som det är i Argentina. Att det är inte några bortamål, det här som UEFA nu har fått för sig att ta bort. Det är utslagsgivande istället vilka som är högst rankade. Ja. Blir det kryss över 2 matcher, då vinner det högst rankade laget.
Ja.
För att liksom cementera att de små uppstickarna aldrig ska ha någon riktig möjlighet att åstadkomma något.
Nej.
Men det gällde i alla fall för Indien, så att okej, vi har torskat med 2-0 hemma. Det innebär så att vi måste åka till bortamatch och vinna med 3. Det är inte så nära till hans, och det kommer inte närmare när Pachuca dessutom gör 1-0 i returen. Men då jävlar ska ni veta, då kommer Indios segande upp närmare och faktiskt till och med jämsides. De gör 1-1. De gör 2-1. De gör faktiskt till och med 3-1.
Ja.
Och med ett europeiskt sätt att räkna så är de ju vidare i det läget. Tyvärr är de inte det enligt mexikanskt sätt att räkna. Och tyvärr så struntade det mexikanska domarteamet i att visa ut Pachuca-målvakten som rusade ut utanför eget straffområde och avvärjde ett friläge med handen. Han fick gult.
Mm.
Men ja, till sist så slutade allt med att Indios behöver forcera för ett 4-1 mål. De blottar sig. Pachuca kan istället kontra in en 3-2-reducering som definitivt avgör, som definitivt sätter punkt för, ja, men den allra mest himlastormande orealistiska fotbollströmmen. Det var orealistiskt bara att Indios skulle gå upp, bara att de skulle klara sig kvar. Här var de faktiskt framme i en nationell semi, och 5 minuter före slutsignalen så är det helt jävla jämnt läge. Och de hade ju faktiskt titeln inom någon form av räckhåll. Ja. Men där tog det stopp.
Ja. Och sen tar det ju väl riktigt stopp för hela klubben.
Det tar definitivt stopp, och därefter går det snabbt ut för. Och ifall man ska analysera vad som gick fel, så tyvärr att många var överens om att ja, det här beslutet som ägaren Ibarra tog att liksom öppna bakfickan och lassa gigantiska prestationsbonusar över spelartruppen. Ja, det var ju kul i stunden, men det var väl inte så lyckat på sikt. För även om man kan framstå som en väldigt rik man, så hade han inte obegränsade tillgångar. Och de där liksom sedelhögarna han stod och hällde över sin spelartrupp i slutspelslödder, ja, det var i själva verket pengar som hade behövts långsiktigt, som hade behövt investeras i klubbens infrastruktur och som kanske behövt användas för att sockra några nyförvärvserbjudanden lite extra mycket. Men det blev ingen värvningsoffensiv för Indios den här andra sommaren. Istället så släppte de 14 spelare för att de inte riktigt hade möjlighet eller råd eller förmåga att övertala dem att stanna kvar. Och med de 14 spelarna försvann egentligen både truppens ryggrad och truppens konkurrenskraft. För sen går de då in i spelåret 2009-2010 i höstens apertura, och de vinner inte en match.
Nej.
De lyckas ta 6 poäng genom 6 kryss på hela höstsäsongen, hela aperturan. Och i och med det är ju det sportsliga ödet mer eller mindre beseglat. De skulle behöva gå i stort sett obesegrade genom vårsäsongen för att hänga kvar. Och det mäktade de ju inte med.
Och läget i storm i den här tiden är ju inte vidare heller, va?
Ja, det är så deppigt så att ja, så nattsvart räcker ju inte till. För ja, mordsiffrorna, de fortsätter att stiga och stiga och stiga. Och 2010, ja, än en gång beror på vilka siffror du litar på. Vissa har 3042 mord, andra har 3910 mord. Men det är ju då de officiella morden, det är inte de försvunna, så det är ju säkert ännu mycket högre. Men hur du än räknar så är det då fler än 10 om dagen. Jag vet inte hur länge de här mätningarna har gjorts, men instituten som gör dem har i alla fall meddelat att det har aldrig funnits en motsvarande dödssiffra någonstans i en stad som inte befinner sig i krig. Det har aldrig funnits en lika farlig stad som Ciudad Juárez 2010. Och alltså, situationen var ju sådan att, jag kan inte säga att mord hade blivit lagligt, men mord hade ju blivit en del av vardagen, en del av livets villkor, och det fanns en resignation inför att samhället antingen inte kunde stoppa det eller ville stoppa det. För proportionerna sägs vara sådana att under den här tiden så blev 1 av 100 brott anmält. Därefter blev 1 av 100 anmälda brott uppklarat. Vart fan är vi då? Är det 1 av 10 000 brott som blir uppklarat?
Ja, något sånt.
Jag tror att mordsiffrorna var väl lite bättre. Så att där var det väl nästan så här, ja, men 1% av morden som klarades upp. Det var bara 99%. Det var 1 på 100 som blev uppklarat. Ja, det är rätt svårt att glädja sig åt de siffrorna. Och vi har liksom bollat lite grann kring hur många som egentligen bor eller bodde i Ciudad Juárez. Och det som sägs är då som sagt att det gick från 750 000 upp till 1,5 miljon. Ännu lite mer, kanske till och med till 2 miljoner. Men det var 2008, 2010-2011, så 2-3 år senare, då är den allmänna uppfattningen att hälften hade flytt. Ja. Det var 1 miljon kvar och knappt ens det. Och ja, 50 000 av de rika, de hade kunnat dra till USA, men hundratusentals av de fattiga, ja, de hade bara dragit vind för våg till den plats där de nu råkade hamna. Och så där 10 000 av dem, ja, de drog ingenstans, utan deras liv slutade i Juárez. Och från den punkten så finns det väl några olika varianter av epilog. För den sportsliga är till att börja med ganska deppig. Indios Juárez, ja, men de studsar givetvis inte tillbaka upp i någon högsta liga, utan de gör något halvhjärtat försök och sen så lägger de bara ner. Ja. Sen avvecklas klubben och ingen kunde höja på ögonbrynen åt det. Det var helt uppenbart att det var så det skulle gå. Men runt omkring fotbollen så vände ju faktiskt livet i Juárez under åren som följer. Det stora kartellkriget klingar faktiskt av och mordfrekvensen sjunker markant. Jag kan inte sitta här och säga att den når acceptabla nivåer, men den sjunker tillbaka ner mot de nummer som gällde innan allt det hemska började. Och där hade väl egentligen allt kunnat ta slut, men någonstans så är det bara första kapitlet vi sitter och redogör för nu. För ifall vi förflyttar oss till nutid, ja, då är det en del som är ganska välbekant i och runt Juárez. Tyvärr har ju dödstalen skenat igen, och senast jag tittade, ja, då var Juárez nästan uppe på den minst eftertraktade toppen av alla igen. Då var Juárez världens näst dödligaste stad, enbart slaget av kusinsamhället Tijuana. Och det är givetvis nya drogkrig som är förklaringen. Den här gången inte två stora jättekarteller mot varandra, utan ett mycket mer fragmentiserat krig där det, ja, jag vet inte hur många olika falanger det finns som då krigas insemellan, men konsekvensen blir dessvärre densamma. Och ja, allt det där känner vi tyvärr igen. Men vi ser ju faktiskt också något välbekant ifall vi tittar på den mexikanska ligatabellen. För gör vi det just idag när vi spelar in, ja då ser vi att det finns en klubb som inte heter Indios, men som heter FC Juárez och som såklart är den andliga arvtagaren som spelar inför samma fans på samma arena och som chippar efter luft precis ovanför nedflyttningsstrecket. Och det är ett nytt kapitel som skrivs. Det är en ny historia att berätta. Men det gör vi en annan gång.
Bakom skuggor ser du solen. Och när du tvivlar ser du modet. I mina ögon. Gå med mig.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.